Artikel 5.
Med anledning av att 438 dagar nominerats till Stora ljudbokspriset så repriserar vi intervjun med författarna Martin Schibbye och Johan Persson om deras tid i Kalitufängelset i Etiopien. Vi hör Martin Schibbye läsa ett utdrag ur boken.
Jag står och väger ett tag på den tunna tröskeln till Kalitufängelsets allra innersta och kliver in. Kroppar. Överallt kroppar. Utsträckta, ihopkrupna, nyvakna, sovande, spända, drogpåverkade, stelnade, frustande, hängande, halvnakna, förbannade, rädda, beslutsamma. Här ska vi alltså leva. Över 200 personer under samma kala lysrör. På samma fuktiga betonggolv. Bland mögliga filtar och ruttnande matrester. Jag håller armarna i kors över bröstet för att kunna stå emot trycket från den framåtvällande massan. I ett hörn river en ung, halvnaken kuban sönder sin madrass i centimeter stora bitar. Stirra fan inte på mig, vrålar han. Ljug inte. Varför tvättar du golvet med min filt? Du ska fan mig dö, din jävel.
Lång är väl det första man skulle säga på mig. Jag tycker det är jobbigt när jag träffar människor som är längre. Jag har gjort det två gånger. Eller en gång egentligen. Carl Bildt var längre än mig när jag träffade honom i fängelset. Det var jobbigt. Lång har väl fängelsefrisyr eller typ satt upp håret i en knut i huvudet. Det hade jag under fängelset och har väl ett tecken på att man inte riktigt helt ute än heller. Att jag har behållit en fängelse. Haircutten. Blond, blå ögon. Snabb på att springa. Springer snabbt.
Ja, jag vet inte. Jag är väl nog inte så lång och rätt smal och senig, tror jag. Mörkt, kort hår och en rätt stor mustasch också.
Nej, men jag tänker tillbaka på vilka ljud och dofter som man verkligen minns. Så är det ett ljud framförallt som jag liksom hörde för första gången i Etiopien och som hoppas att jag aldrig behöver höra igen. Och det är, alltså när man skjuter en kalasjnikov eller ett vapen, så är det ju ett ljud man både sett på film och man har liksom hört med folk som jagar och sånt, hur det liksom går av en smäll. Men det finns ett speciellt ljud som uppstår när en kula svischar förbi ens huvud, som är lite så här ting, 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 ting. Och som först i öknen när vi blev liksom överfallna och hörde det ljudet, så undrar man, vad är det här för ljud? Vad är det för ljud? Och så inser man så här, men shit, det är kulor som visslar och de är så nära så att jag hör dem liksom vissla förbi. Ting, ting, ting. Men det jag tänker är ju att, alltså när den här ljudmattan går igång, så min första tanke är faktiskt, shit vilken ljudmiljö. Det här måste jag ju spela in. Men sen någon sekund senare så inser man att shit, vill jag ha min egen död på ett minneskort? Att jag ska kanske fokusera på att överleva här och inte försöka göra radioreportage.
Så ett annat ljud också, när man låg i isoleringsceller de första tre veckorna, så då togs ju till förhör hela tiden. Liksom, och det var ett obehagliga förhör. När man låg då i cellen så lyssnade man också framförallt efter det så här ljudet av kängor mot liksom betong, för man kunde höra liksom när en polis närmade sig liksom på utsidan. Då man sen var nervös, ska han gå förbi rummet nu eller ska han stanna vid min dörr? Och ibland så kunde det bli tyst, då hörde man då att han började pilla liksom på låset, det vill säga det var ju så här, alltså metall mot metall typ, när de drog undan liksom regeln till en celldörr. Det var också ett jävligt obehagligt ljud, för när den regeln smällde upp liksom, visste man att nu ska jag tas till ett förhör. Och det, där kan man bli sittande en, två timmar, det kommer vara jävligt obehagligt.
Vi sitter här på Martins balkong i Farsta. Det är en balkong fylld med olika krukor och det är en hel del liv här på balkongen. Och man ser att han har verkligen gjort sig hemmastad i den här lägenheten. Vi sitter och pratar om den första tiden som var i fängelset. Om ni skulle beskriva utifrån det som vi läste alldeles nyss, vad är de största minnena från den första perioden i fängelset?
Först och främst var det liksom 800 personer på en yta som är kanske, vad kan det ha varit, liksom som två liksom volleybollplaner någonting liksom. Bara det liksom skapade en ljudmatta. Samtidigt så var det liksom två eller tre olika högtalare som var så här spruckna, som bara skrek ut namn på liksom folk som skulle till rättegång eller folk som skulle typ ta emot besök eller folk som skulle till sjukhus.
De inte startade nyhetsprogrammet första gången. Jag tror det värst gick den 16 gånger i rad liksom. Utan innan nyheterna kom igång, bara för att antingen så var det någon inkompetens eller någon tekniker som bara älskade den liksom.
Nej, men det är ett väldigt starkt minne just för att man visste aldrig vad som skulle komma på nyheterna. Vi fick ju få vår dom nästan i realtid ibland upplästa på nyheterna.
Hur såg det ut i fängelset?
Så förutom cement var liksom korrigerad plåt, var liksom stora bygg... Nej, men allt var liksom, allt var uppbyggt med liksom tunna plåtväggar kan man säga. Plåtskjul och damm, mycket damm liksom. Alltså, framförallt på dagarna när det var varmt under, liksom, under sommarperioden så var det liksom dammigt och... Det luktar liksom så här, någon form av liksom så här, vet, kompost, alltså förruttnelse, alltså och liksom, men en säng var det viktigaste man kunde ha i fängelset, för att utan säng så hade man ingenting. Alltså en säng var inte bara en säng, det var ju ens liksom, ens allt liksom, ens lilla space. Eftersom att det var så mycket folk överallt och så tjockt, så hade man en säng så hade man i alla fall kanske 2 kvadratmeter. Så då hade jag och Martin varit samma, så vi hade en kvadratmeter var i alla fall. Och det var i alla fall
vår plats. Liksom. Ja. Man kände ju bara så, ge mig en fast plats bara så kan man förändra hela världen. Eller bara, så kan man, bara en fast plats som är min, så man slipper vara den här flipperkulan i det här kaoset.
Johan, du sitter här med boken framför dig och det är en karta som är uppslagen över
Kalitefängelset.
Mm. Precis.
Så dels själva fängelset är ju 8 zoner kan man säga. Mm. Och ungefär så i varje zon så finns det 1000 personer. Det är så sjukt i efterhand, men det är ju bara... Det var också när vi tittar på skalan, vi tog fram de här liksom kartbilder. Bara, men herregud, det var inte... den här skalan kan aldrig stämma, tänkte vi. Det kan aldrig varit så här litet. Att vi bara, vi minns det så mycket större i och med att det här var hela vår värld, liksom, det här rummet och rastgården.
Alltså på dagens exempel, när man gick ut på dagarna, när alla 800 personerna var på rastgården samtidigt så gick det ju inte gå. Alltså det var... Man kunde i stort sett bara stå bredvid varandra. Alltså det var så tjockt, det var som en stor... Ett hav, liksom, gröt av kroppar bara. Men alltså man anpassar sig väl rätt lätt som människa. Så efter bara några månader så var ju det här våran vardag. Och vi hade liksom, ja, levde som alla andra liksom. Och hade en vardagsrutin med liksom...
Finns ju många blir förvånade när man tittar. Vi skrev ut på den här kartan i boken vad som fanns liksom. Men det fanns lite trädgårdsland. Ett litet bibliotek och ett litet klassrum som vi försökte starta igång. Det var en tvättplats för kläder. En liten kiosk, ett litet café. En moské, en ortodox kyrka, en verkstad, skrädderi, barberi, protestantisk kyrka, ekonomikontor, utlänningarnas eldstäder och det vi kallar för köket, fondkommitténs administration, disciplinkommitténs kontor och straffrum. Så att det är som en liten minivärld liksom. Och allt det här är liksom på då 2 volleyballplaners yta.
Jag kan gå in och få min mustasch klippt liksom av en barberare liksom och betala det. 6 bir som är kanske 2 kronor. Man kunde...
I rummet bredvid då så är någon som kanske torteras då i disciplinkommitténs kontor som liksom, ja, blir torterad och fångar. Så att det är en sån surrealistisk blandning mellan vardag och galenskap och ja, utsatthet liksom. Och en del som ju lever hela sitt liv här, som alltså har dödsstraff eller livstidsstraff.
Men så hör ni så att den här skalan känns ganska orimlig och det är ju då en skala på 25 meter som är ungefär lika lång som ungefär toppen på mitt pekfinger. Om man jämför då toppen på mitt pekfinger som är då 25 meter så ryms det ungefär 2,5, så det är alltså ungefär 50 meter långt.
Lite mer. 800 människor.
Innan intervjun så berättade ni för mig att det var faktiskt 2 stycken blinda personer som var i fängelset också. Hur hanterade de sin situation? Såg ni någonting av dem?
Ja. Nej, de gick ju på så fick folk flytta på sig. Det var inte så det funkade. Det var ingen... Folk behandlade dem med väldigt respekt. Sen lärde de sig, i och med att det var så litet, det var kanske en fördel för dem. De hittade ju, de visste ju exakt hur många steg det var överallt och ner och runt i toaletter och sådär. Så att de gick bara på att vara någon i vägen som inte var fast föremål liksom. Så rykte de. Men den äldre i alla fall, han hade en väldigt respekt och var lite så... Kloka farbrorn, precis. Han var lite självutnämnd präst, ortodox präst.
Nu när vi sitter här innanför de här glasfönstren och sitter bland gröna kuddar och på ett väldigt bekvämt sätt här i din lägenhet, det är ju en sån otrolig skillnad jämfört med hur läget var för lite mer än ett år sedan. Mm. För det är ju nästan exakt ett år sedan som ni blev släppta nu. Mm. Om man då tänker på den här humorn som ni har idag... Och den humor som också finns representerad i boken. När jag satt och läste ett utdrag ur den förut så slog det mig hur många gånger jag skrattade åt någonting som egentligen är så fasansfullt. Som ni har varit med om och som många inte ens kan drömma om vad det är för någon smärta.
Alltså utan humor så hade vi inte fixat fängelset. Och det är humor som gör att de som är kvar där fixar det också. Men sen, vi var ju lite rädda för det när vi hade skrivit boken och läste den, att så här, shit, den är ju för rolig. Alltså, kommer folk förstå?
Men alltså, hade man gått in där med vetskapen om att här kommer jag sitta nu i 14 månader eller 11 år, eller hur länge man ska nu sitta där liksom, och bara grottat ner sig i all misär, så hade man ju liksom dött. Alltså, hjärnan hade ju skrumpnat ihop liksom, man hade inte pallat det. Så ett sätt att besegra dagen var ju att ha kul. Medan jag tänker tillbaka, jag hade haft liksom, vissa dagar hade vi skitkul liksom.
Ja, men ett vanligt skämt kunde vara till exempel till en vakt så här, han ska låsa in den liksom. Va? Is this some kind of prison or what? Liksom, är det här ett fängelse eller vadå? Han bara, yes, this is a prison.
De starka upplevelserna som ni har tvingats gå igenom, hur har ni bearbetat dem och hur långt har ni kommit?
Jag tror boken var jätteviktigt på så sätt att vi har skrivit av oss allting. Att den har liksom haft ett rent terapeutiskt syfte. Liksom. Men det har varit dubbelt. Dels har det varit skönt att få ur sig det. Dels har skrivandet gjort att vi har levt kvar i historien. Att vi varje dag har gått ut i öknen eller gått tillbaka till fängelset och liksom levt. Vi har suttit ett år extra inne.
Ja, alltså först och främst så pratade jag och Martin väldigt mycket med varandra när vi var i fängelset. Vi satt ju först i ett häkte, först 3 veckor isolerade och sen så 2 månader tillsammans då, bara jag och Martin i en cell. Och då pratade vi ju väldigt mycket om det som hade hänt oss i öknen när vi greps. Det vill säga när vi sköts och sen så blev vi skenavrättade och vi utsattes för väldigt rätt hårda typer av förhör. Så jag tror att jag och Martin bearbetade mycket när vi väl var på plats faktiskt. För många liksom tänker på mig Martin som Johan och Martin som en person egentligen. Det viktiga nu är väl att vi ska bli 2 personer igen. Typ Johan Persson och Martin Schibbye. Fast med ett stort jävla liksom mellanslag emellan. Och det håller vi på att bli nu när boken är klar. Och det ska bli väldigt skönt att bli sig själv igen.
Förra lördagen så släpptes boken. Nu på lördag så kommer talboken som ni också har varit med och läst in. Mestadels du Martin. Mm. Och den är ju byggd på likadant sätt som den vanliga tryckta boken. Den är alltså korsskriven. Det betyder att man hör Martins sida och man hör Johans sida och sen så alternerar det genom bokens gång. Och det är ju en himla massa saker som ni gör i samband med det här förstår jag. Massa intervjuer lik den här och ni ska till bokmässan. Mm. Och nu när allting är slut, vad händer då?
Ja, då är väl då vi kraschar, säger folk till oss som kan det här. Det är då. Nej, det är den, ja, men det är det folk varnar oss för liksom, den här tomheten som ska komma och, men jag tror inte det. Vi har ju redan mina projekt som gror och små journalistiska planter lite här och där som växer och nej, men jag tror inte det kommer bli en tomhetskänsla utan mer en känsla av att man är nöjd liksom. Att vi fixar fängelset, vi fixade boken och nu har vi lyckats sätta strålkastarljuset på Kalitefängelset. Och vi pratar om de som är kvar där i det här kaoset som vi har beskrivit liksom. Och nöjd och stolt tror jag en känsla istället för en tomhetskänsla.
Och reporter var Caroline Gollungberg.